Hej och hjärtligt välkommen till det 116 avsnittet av Golf och jakten på den perfekta golfbanan. Hej Johan.
Hej, yes. Det är roligt att du börjar med förr och försvunna. Perfekta golfbanan.
Så ja, precis. Ja, men jag säger alltid fel. Men, ja. Och sådär. Och sen så spelar vi in så här lite. Jag är inte min bästa version av mig själv så här på morgonkvisten. Jag är lite seg så där. Så jag har märkt att framåt när vi har pratat en halvtimme och så där, då är man liksom pigg och så där. Men i början är man lite så där. Ja, jag har inte hunnit prata med så många människor helt enkelt på morgonkvisten här. Så där. Nej, så okay. Det är lite så faktiskt. Ja. Mm. Ja, väderkollen, ska vi börja med det?
Ja, väderkollen säger jag bara. Det är vedervärdigt.
Men, fast alltså, det är mysigt.
Jag vet att alla inte tycker att det är vedervärdigt, men jag tittade på någon 15 dagars prognos eller någonting, och det är förhoppningsvis är den bara fått åt helvete, men det ska bli kallt. Ska snöa och kallt och riktigt vinterväder, och vi har inte kommit in i december ännu. Man kan se framför sig hur det här kommer bli ganska långvarigt. Alltså.
Ja.
Ja, så är det.
Det är riktigt, snöstorm är ju mycket sagt, men alltså det är snöar. Det är ja, snöar och precis, att det är inte sådär ja, två dagar och sen så slabbar det bort eller någonting sådär. Utan inte antydan till slabb på gatorna. Det, ja.
Nej. Så att, alltså, och när jag tänker släppa, men det är klart, det vet man inte riktigt, men det känns väldigt... Alltså det känns lite omodernt nu. Alltså man är ju van. Va?
Omodernt.
Ja, men världen blir varmare och varmare. Vi skulle värmerekord hela tiden. Och sen, men det är ju så där att skulle det hända i Sverige så skulle vi vara ganska nöjda. Och det är inget bra liksom. Utan vi måste naturligtvis drabbas av the global warming. Och det gör vi ju uppenbarligen. Det här.
Ja, precis. Ja. Det är nu vi börjar ta till liksom brösttonerna. Så här, för att vi trodde ju att vi skulle få liksom odla vin och sådär. Och få... Jag vet inte vad vi skulle med, men bada i maj och sådär liksom. Glöm det, jävel.
Ja, rätt åt oss.
Ja, verkligen. Mm. Ja. Du, det är en jävligt mycket lustiga grejer som händer i golfvärlden. Aha. Måste jag säga. Ja, alltså, jaha, vadå? Jaha. Jag vet inte. Vadå, vad menar du?
Det var roligt, va?
Ja. Jävla pucko. Jo, nej, men vad jag tycker är väldigt intressant, det är alltså det är det här med LIV och allt det här då. Och sen så spelar de då Australian Open som är liksom Aussie liksom så där. Och de skiter ju lite i det här med LIV och vad PGA-touren och European Tour liksom så där. Utan de är ju sina egen värld så där nere så där. Så där nere då är det så där som i en modern värld eller vad man ska säga att där blandas det. Så då är det liksom alla är där liksom som alla australiensare som är intressanta är där och spelar världsspelare och sådär, oavsett om de kommer från LIV eller om de kommer från PGA-touren eller vad de nu gör liksom sådär. Det tycker jag är rätt så att man ser lite framtiden, ser lite hopp där.
Ja, absolut.
Och sen så var det den här Bernt Wiesberger som liksom på något sätt tänkte komma in på det sen. Men Bernt Wiesberger då som är liksom inte med nu längre på LIV-touren då har han tydligen varit medlem på Europatouren under alla dessa år då, eller alla dessa år, men 2-3 år eller vad det är. Och då har då LIV-touren pröjsat hans böter som var ganska ansenliga. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var liksom miljoner någonting sådär, va? Ja. Och så har de pröjsat hans böter, så han är då välkommen tillbaka till Europatouren igen då. Så han är liksom sådär, det är lite intressant också att de hade liksom den dealen, tycker jag.
Ja, det är jättemärkligt. Och sen, och vilken har de inte bara liksom någonstans här, vi förlåter ju varandra nu, eller gjorde vi inte det? Och ska han få tillbaka de där böterna eller inte? Men det antar jag att han inte får, och ingenting kommer att redas ut. Och det verkar se himla suddigt allting. Liksom. Men det är ju några stycken som har gått tillbaka. Jag har förstått det, att de inser att DP World Tour är kanske roligare då, att det,
Är det någonting med det här med LIV-touren, alltså, förutom att det är ganska trist att kolla på och sådär. Och sen har de sån här att de har något som jag inte vet vad det är, alltså riktigt såhär, jag fattar ingenting. Rooster och såhär, så är det liksom några som Vi har en ny spelare här, vi är fyra stycken nu och vi har haft Rooster och sådär. Och det där tror jag alla baseballamerikaner och amerikansk fotboll, de fattar precis vad det är för någonting, men jag fattar ingenting. Och det är ju kanske lite för att man är lite dum i huvudet också. men det är otroligt stökigt. Och sen ska de ha något kval. Så att man i Saudi tror jag att det var, skulle ha en tävling då. Och då kan i princip vem som helst. Nej, men ja, så många spelare var där. Och så kvala in tre platser till LIV-touren. Någon gång i december så har de där. Men det är ingen som säger liksom, vilka som är anmälda eller hur den listan ser ut eller någonting sånt där. Så att, alltså, jag är måttligt intresserad av golf, men jag tycker ändå att det borde vara lite tydligare på något sätt, allt det här. Liksom, vilka spelare som ska spela i liksom, nu Cliques eller vad det nu heter liksom så där. Och varför är han inte med längre då och så där. Och varför, så där. För det är ganska många spelare som har varit med och spelat ett tag i varje lag och sen så har de liksom försvunnit. Och så är de tillbaka på Europatouren och sådär. Och Asientouren inte minst, det är jättemånga därifrån och sådär. För där verkar det vara lite mer okej att komma och gå, så att säga.
Ja, de behöver ju det definitivt. De måste ju liksom fylla och sen kommer det på något sätt. Man måste ha någon reserv här och hur har man det? Och precis. Och det är ju ingen det finns ingen som har förklarat den strukturen, utan de etablerade strukturerna är ju som de är på tourerna. Att man har in och så åker man till skolan som de kallar för. Varför det heter torskolan vet jag inte. Men allt det där liksom, ja. Men den där processen, och om den ska ju på något sätt, det borde ju som du säger generera någon form av intresse kring det här. Ja, nu hänger den här personen på repet här och ska tillbaka till kvalet. Och så. För det tycker jag är de stora grejerna. Jag tittade på, råkade titta till på det. Jobbar ju öppen och det var där en fickart där som inte har sett på ett tag. Det första jag tänkte så här, fan vilken dålig sving han har, tänkte jag på. Ja, och sen så fyllde kommentatorerna snabbt på mig då att han är 48 år nu där en frikort. Och så hade han inte fått något kort förra året och förmodligen på DP World Tour. Och då åker mannen som är 48 år med, som jag tycker är en knackig sving, han åker till kvalet då, torskolan. Och kämpar sig igenom hela den närpressen och får tillbaka sitt kort. Och nu var han kom han två i tävlingen och så här. Det där är ju lite sådär. Då lyfte ju hela där den fick kort för mig. Så fan, vilken lirare. Då var jag lite imponerad istället. Istället för att det bara, han spelar så väldigt duktig spelare med sin lite knackiga teknik så här, hemmagjorda. Och det tror jag LIV-touren helt har missat. Och så orkar de inte förklara vilka som ska vara med i kvalet. Eller vet inte, har inte bestämt. Och det blir, men vad ska vi titta på för någonting då? Vad är det som, vad är underhållningsvärdet? Vad ska vi börja känna för inför det här? Och så.
Rent generellt så tycker jag att i alla idrotter så är det stora är ju liksom när du kvalar in till nästa nivå.
Ja.
Alltså det, att du vinner... såhär allsvenskan eller någonting sånt där. Så får du ut i Champions League, så får du spela tre matcher och så åker du ut liksom. Så här blir du så jävla dålig. Men däremot som nu Brommapojkarna till exempel som mötte Utsikten tror jag.
Utsikten heter de, just det.
Ja, från Göteborg just. Och den dramatiken som är där och betydelsen av de här två matcherna är ju enorm. För båda lagen liksom. Det ena, alltså möjligheten att få sponsorer och få möta och publik och liksom vilken nivå man är på liksom. Eller ska man spela liksom på gräsplan eller på en, liksom ta tunnelbanan till en grusplan någonstans liksom. Så där, nästan. Och det där är ju och det är likadant när det gäller kvalskolan när det gäller European Tour och sådär. Men på något sätt även USA hade ju kvalskola tidigare och sådär. Det var liksom inte, man visar, jag för mig att man visar kvalskolan i USA, men det är ändå inte på något sätt, det är för mycket ångest kanske för att folk ska vilja titta på det, jag vet inte, kan det vara det? Eller?
Jag såg det för några år sedan, såg jag det faktiskt. Det måste jag erkänna, att då, och det jag tror, fast sen har de ju så mycket Det är att om man kvalar in från Korn Ferry och lite andra tourer och sådär. Så jag vet inte riktigt hur man behandlar det där.
Men nu gör de så. Nu är det liksom, du spelar olika Korn Ferry Tour och sådär. Och det är liksom ingen Q-school, vad jag vet i alla fall.
Jo, men jag tror att det är det. Men det får vi kolla upp. Det där, ja,
okej. Däremot är kvalskola då på Europatouren.
Ja,
och Kott Broberg kämpar sig igenom där. Och en sak som jag fascineras över med kvalskolan, det räcker liksom inte med liksom ett varv. Det räcker inte med fyra varv.
Nej, nej.
Liksom, varför i hela fridens namn räcker det inte med fyra varv? Alltså, så här har vi alltid liksom majors och såna här saker.
Ja.
Liksom, det skulle vara så här som, liksom, aha, så här, nej men det är 12 varv på en major. Liksom. Alltså, vi blir aldrig klara med det här. Alltså, så, vi ska sälja biljetter, förstår du. Nej, men det är ju jättemärkligt. Jag fattar inte det. Jag tror det är 6 varv eller 7 varv. Det är helt sjukt.
Jag skulle gissa på. Men ja. Det är väl mest för att det är med på 4. Då blir, när det gäller kval, va, då är det lite... Fyra varv, det är ju sprinterdistans, det kan man ju vem som helst. Chansa lite på om någon puttar och sen ser man ju med. Utan det måste vara så pass långt så att det blir utslagsgivare, jag fattar inte.
Nej, det är helt accepterat också. Nej, det ska vara 6 varv. Så här. Ja, men liksom allting annat är så otroligt mycket traditioner och hit och dit och liksom sådär.
Just det. Jag tittade på damerna.
Det gjorde jag också. Europatouren, eller?
Ja, precis. Ja. Och så var de nere på Las Brisas. Alltså.
Ja,
de har ju spelat någon gång i urtid när jag spelat i Las Brisas.
Jag försökte spela där en gång. Och då, men då hade den redan då blivit en av de där banorna som kostade en miljard att spela. Ja. Så det var svindyrt att spela Las Brisas.
Ja, men man vågar inte berätta om vi betalade 1100 pesetas, vilket ingen vet med längre hur mycket det var, men det var 55 kronor eller någonting.
Ja, ta bort 2 nollor och halvera, precis som liren.
Ja, men så, och sen fick man spela Lassbrissa, så Låsna Arrangos var helt stängd nu. Men jag måste erkänna, det var ju fruktansvärt länge, men jag tror att de har tagit fram grävskoporna där nere och... skottar bort massa jord och hällt in en massa vatten istället. Väldigt mycket vattenhinder som jag inte alls kände så här, så där var det inte. Så.
Nej, för jag vet att när jag skulle spela den där, då var den fin som fan och ansågs så där. Sen så var det några år senare, då ansågs den vara liksom lite på fallrepet och då var det inte så fint att vara med där längre. Trots att någon medlemskap kostade, ja, men du vet, 250 000 om året eller någonting, jag vet inte. Jättemycket pengar. Och så att jag kan mycket väl tänka mig att de har gjort någon jätteomgörning där. Men den låg i ett väldigt platt område i alla fall. Det är väldigt ovanligt nere på solkusten. Det brukar alltid vara någon bergsklack som banorna ligger på. Är det platt, då är det dyrt och fint liksom.
Ja, precis. Det är lite det. Så att de banorna de fick in de allra första, de var ju, alltså det ser lite platt ut, men det börjar liksom luta i ena sidan på banan.
Jo, men jämfört med de andra alltså.
Jo, just det. Men sen tog ju liksom alla de där områdena slut. Och så bara, ni får bygga golfbana där borta uppe på den där toppen där borta. Och då blev det liksom alla de här banorna med obligatorisk bil och grejer som bara inte går att spela utan att man... Så är det. Så att den visar ju att den har lite anor. Liksom. Dessutom så tror jag att det är rätt mycket svenska pengar inblandade i Brissas. Det var det Ja, det var någon som var med där och köpte och tyckte det var häftigt. Det får ju säkert var det dit alla svenskar åkte på den tiden. Och sen har det blivit östkusten där i Spanien. Ja, men det var lite... Ja,
för du vet att Los Naranjos är ju en svensk bana. Och var ägd av han Malmö-killen som byggdes där och som köpte den. Inte byggde den, men köpte den. Och så, nu har jag ingen aning, men så var det i alla fall då.
Ja, just det. Det var ju så himla länge sedan den byggdes. Så det där är nog traditionsrik spansk golfklubb. Liksom.
Mm. Fast den är inte, det är ju ingen liksom 50-talsbana utan det är 70-tal tror jag, va?
Lossna, ja, kanske så. Det. Ja.
Jag skulle tro det, men jag får den känslan. Skitsam.
Ja, men i alla fall så var det lite kul att titta. Och så var det ytterligare en sån här, för mig helt okänd, thailändsk tjej som vann hela racet. Vad de nu ska racea mot just på den tror jag, kommer jag inte ihåg riktigt. Men som vann hela året då. Och så tänkte jag så bara, fasen är det inte ruskigt mycket såna här thailändska tjejer som, det roliga med dem är att de beter sig lite som Patti Tavatanakit som vet, vann om, var en major och som bara, den sopar hon ju hem så bara small om det, så tänker man, nu, nej. Så jag kollade upp lite, satt och tittade lite, och då tittade jag på LPGA på den amerikanska touren, för jag tänkte de är väl där, och det är de ju, fast det är ju så att de hankar sig fram lite så här, fast varje gång de kommer, Titti Kull ligger högt där så, men varje gång någon av dem där dyker upp så får jag ju för mig att de ska dominera så där, men det lyckas de inte med på något sätt.
Ja, fast det tycker vi alltid om alla.
Ja, det är så,
alltså, så fort de kommer fram och så där, och så liksom, ja, det går inte att spöra det där. Vem är bättre än det där liksom, så. Och så bara, så är det, så jag vet inte vad de gör när de inte, men det är klart.
Sen är det väl lite som när Lynn Grant kommer fram här nu och alla höjer rösten och säger oj, det här, vi har aldrig sett något liknande. Och så får man för sig att oj, nu kommer hon ligga liksom bara etta, tvåa där på rankingen nästa år. Nu ligger hon 24. Men det är väl så det är, att man blir för håsad på något sätt. Och det, dels så är man inte så där himla bra liksom, när det väl, man tänker efter och är tvungen att fixa det här vecka efter vecka liksom. Och sen ser det väl också psykologiska effekter av att alla jävla håsar, det blir mycket, mycket svårare. Jaha, är det så där bra? Man läser lite om det, eller någon säger någonting, borde inte lyssna på det där överhuvudtaget.
Nej, men sen är det också en sak som är, jag tycker det är ju vad man själv har för inställning. Alltså när Lynn Grant är på Europatouren, då tycker ju hon att hon är bäst.
Ja, just
det är ju bara så, och det är hon också liksom, sådär, på något sätt, och hon är liksom uppe topp 3 hela tiden och sådär, en riktigt dålig dag, ja, då är det en par runda liksom, sådär. Och det är likadant som Alexander Norén, har vi pratat om tidigare tror jag liksom, den här inställningen när han var på Europatouren, 7 slag bakom sista dagen, jättechans liksom.
Ja, just det.
Nu är det bara att börja putta ordentligt, sen så tar vi det här. Han hade ju den inställningen på något sätt. Han visste att han var bäst, eller om han var liksom, han var toppen, han kunde verkligen spela golf. Sen borta plan liksom. Och sen så massa andra duktigare spelare, och sen så eller som är en annan nivå på något sätt än där, och då blir den liksom lite pressare, måste någonting är det som gör, alltså istället för att bara spela spelet på något sätt och spela ut det på något sätt, så blir det lite.
Ja, så gör de något misstag och då bara, oj, jisses, nu, fan, nu är det problem. Istället för att, ja, jag gjorde en bogey. Men så, jag tror att det är så. Och att det är väldigt skillnad på vilken damm man simmar är för tillfället. Och så.
Ja, inställningen helt enkelt.
Ja, precis. Ja.
Och sen så finns det de som är Tiger Woods liksom. Sådär, och som...
Ja, sen spelar ingen roll.
Jag hörde en så jävla bra historia. Han var nere i Dubai eller något sånt där. Och så stod han på rangen och så stod han och slog bollar där liksom. Och så... och det var den värsta tigerhåsen liksom. Och sen så han slog klart så där, och skitmycket folk där och kolla och så där. Och sen så gick han förbi grabbarna så alltså golf, de här, tjena grabbar så här, och så pekar på publiken så här, ni vet att de är kolla på mig och inte på er, va? Det vet ni, va? Det är mig de kollar på, inte er. Rub it in liksom.
Ja, och sen orka säga en sån sak. De flesta skulle bara inte.
Jag tycker det är jävla kul.
Ja. Nästa dag går man ut och gör 7 sockets bara för att man liksom känner sig så jävla stressad. Men det gjorde han inte. Alltså.
Nej,
ja. Nej. Vad sanning.
Ja, precis. Där blir jag
tycker det är i alla fall kul.
Ja, jag hörde med damerna där. Hade du med där?
Precis. Jag tittar på alla här. Och då någonstans kring, det tog slut kring 193, så var det inte fler här, så här, av någon konstig anledning. Men där nere någonstans kring 183 plats där, så hittar jag Paula Creamer. Christy Kerr och lite så här, vet de här namnen som man trodde, och då det började jag fundera på det. Paula Creamer, alltså vilken hype hon hade runt omkring sig, Paula Creamer liksom, som var en stor, vet, hon var ju liksom inte bara ett sportsligt, utan det var liksom själva allting, estetiken runt omkring
henne. Hon hade en utstrålning.
Ja, alltså, nu, det, ja. Ja. Ja, och sen så, och harva kring 180 plats på, du vet, och inte komma med i tävlingar så här. Med den bakgrunden, så det är lite märkligt, men visst, hon kanske inte kan någonting annat, men att hon ändå orkar och kanske har hopp om att komma tillbaka. Jag vet inte riktigt hur hon resonerar, men det är jättespännande att se.
Hon har ju blivit inbjuden då på en tävling som fått, tror jag. Alltså så här, men kan inte du komma och spela och så där, eller vara med och hålla liten så där, hur det var så där, och så har han fått massa pengar, eller massa, en slant för det, och så har han kommit klar kvalgränsen någonstans, för det är inte så svårt på damernas Europa-tour verkligen, det är inte.
Nej, men det här är ju USA-touren.
Ja, USA-touren också, så tror jag att liksom, så klarar han kvalgränsen någonstans så där, och ja, eller så är det en inbjudningstävling. Alla klarar kvalgränsen, för det finns ju det också. Tiger har ju en nu. Ja. Och som de får världsrankingpoäng på också. Som jag tycker är helt fascinerande. Att där får man världsrankingpoäng. Det är en inbjudningstävling. Men LIV, de kan dra åt helvete. För det går inte.
Ja, men liksom. De är inbjudningstävlingar. Ja, hela tiden.
Ja, ja, jättemärkligt.
Det går inte. Ja, nej. Ja, det kanske är så. Men det är ändå sådär att ställa upp och lira då, som Paula Krymer, och visa sig. Och förmodligen inte spela så himla bra. Då. Eller ja, nej. Alltså Annika Sörenstam kom tillbaka lite och lirar lite, men då är det så här, ja, men hon vet, hon har ju haft ett uppehåll på sig så länge, och ja, hon är gammal, och så oj, så blir folk imponerade av att hon ändå presterar så bra. Men när man kommer tillbaka under sådana förutsättningar som Paula Krymer gör, och sen bara, ja, fan, ingenting funkar som det borde göra, jag vet inte. Ja, men det kanske är som du säger, att det var någon inbjudning och sådär, så då kommer hon med på pengaristan i alla fall.
Fast jag skulle liksom, jag tycker det är fascinerande när man jämför med alla andra sporter. Så här, om du är världens bästa på 400 meter eller någonting sånt där, så då får du liksom lite skärmtid, eller vad man ska säga. Du får synas lite i 2 års tid, något OS och så här, kanske ett OS till. Sen kan du dra åt helvete.
Ja.
Liksom så där. Du tar så där, gå tillbaka till plugget och avsluta det liksom så där, och skaffa ett riktigt jobb. Där finns det ingen vill hylla en stavhoppare som, när de är klara med sin karriär överhuvudtaget. I golf där gör vi ingenting annat. Liksom, där är alla så här gamla stjärnor och allting sånt där är ju det är vi jävligt bra på, helt enkelt. Mm. Alltså seniortourer på USA och Europatouren och sådär. Och apropå det.
Ja.
Så finns det, Golfhistoriska sällskapet har en YouTube-sida, och sen så gör de intervjuer, och så såg jag en intervju med Gunnar Müller. Och han är väl 70 någonting sådär, och hur pigg och snygg som helst, och sen man ser att han har hållit igång verkligen sådär. Så han har jävligt bra gener på något sätt sådär. Han ser ut som man kunde spela jävligt bra golf fortfarande på något sätt, och han berättar om sin karriär och allting sånt där, och då har jag tänkt på det där, det är ju så, man ska kolla med hur många som har tittat på den här filmen. Intresset för de här gamla stjärnorna, Hasse Heidersson, eller ja, du vet sådär, som alla de där, det verkar helt otroligt lite. De gör den här insatsen, och jag tycker det är så jävla bra att de gör den, men man, jag tycker ändå att liksom Gunnar Müller är otroligt intressant att höra vad han har berättat. Jag tycker att det är jättespännande när han berättar om sin karriär och allting sånt där. Men det verkar inte som folk slänger sig över de där filmerna direkt. Så här 71 visningar och sådär.
Mm.
Det är lite märkligt, tycker jag.
Ja, det är lite märkligt. Ja, när du berättar om det här så kommer jag tänka på det. Vi hade ett landslag på 50-talet som var ett Europatopp.
Just det.
Men fast det var ju amatörer naturligtvis. Det fanns ju nästan ingen proffsvärld. Och den var ju inte lika viktig. Och de där är ju, det är ju fascinerande historia. För det var såna himla gamänger.
Karlander.
Ja, Karlander och Bjelke och de här.
Bjelke, just det, precis.
Och jag kommer ihåg, det var säkert rätt många år sedan, eftersom någon hade intervjuat dem där i Svensk Golf och snackat lite mer om golf och hur de såg på det hela. Men nu är de nu borta, tror jag, så nu är det för sent att göra den där. Det borde finnas lite filmsnuttar lite, men då blir det väldigt mycket prat, och sen tittar man på stillbilder och sådär, det kanske inte blir.
Ja, men ändå sådär, om han berättar som Müller började, han började med en klik. Klubba, alltså bara det, alltså där. Det var ingen jävla järnfemma här inte, utan en klik han började med, tror jag. Alltså, tyckte han sa det. Och sen så, ja, nej, men det är häftigt.
Ja, det.
Malmö hade ingen golfbana. Han bodde i Malmö. De var tvungna att åka till Lunds akademiska för att lira. Så hela jävla Malmö hade ingen golfbana. Det är sanslöst.
Ja.
Det var häftigt. Jävligt häftigt.
Mm. Nej, men det är någon sån här, det finns någon sån här riktigt fantastisk historia kring Kalle André Bjälke, de här. De spelar någon landskamp mot Frankrike någonstans, om det är här i Sverige någonting. Och de var ju tydligen riktiga stökputtar och sådana här. Så att de låg hela tiden i någon buske och chippade in sig precis på grejen och sänkte puttar, och fransmännen treputtade hela tiden. Så det är en riktigt sån här rysare historia.
Ja.
Och sen är det också en kul historia, för de åkte runt, de var ju inte proffs, de hade inte pengar, så åkte de runt lite och tävlade lite, och så var det ju, kostade pengar. Det var någon av dem där som var så här riktig bolltrollare, så ställde de honom i någon sluttning där, så kom det någon förbi, så slog de vad, tror jag att den här killen kan slå bollen över sig själv bakåt liksom så här, och få bettade emot hela tiden, och så tjänar de ju pengar, så sen kunde de bli betala avgifter för tävlingen, kanske lite lunch och grejer, så där gjorde de på, ja, de blev kända till slut, men funkar inte överallt. Nej, det är en väldigt kul historia. Det där skulle någon ta upp och berätta.
Ja, precis. De gör det, men jag tycker att intresset... Nej, och så då tänkte jag även på alla pros som kom, även svenska pros då, som har liksom lärt ut i ett område och påverkat tusentals människor och deras första, liksom, hur de ska hålla klubban eller ja, du vet sådär. Och de har påverkat folk enormt mycket med vad de har tänkt och tyckt, hur de har klätt sig, hur de har varit och allting sånt där. Och sen så är de där några år och sen så försvinner de tillbaka. För det var... jag läste om den här boken To the Links Land med vad heter han? Bamberger heter han, Michael Bamberger. Och där i den så finns det en pro som heter John Stark som han stötte på då. Och så läser man där då och då visar det sig att han har varit i Sverige och varit pro. Och då tänker man så här att, och han är alltså en av de mest berömda pros i världen, kan man nog säga, på sätt och vis så där. I alla fall i Skottland och så där. Och han skriver om honom och han berättar historier. Och det är otroligt insiktsfullt om golfen, om hur liksom Ben Hogan ändrade allt för engelsmännen och skottarna liksom, från att spela skotsk golf och så kom han och spelade amerikansk golf och liksom tog och så alla bara fan, så där vi måste börja lira liksom, istället för att hålla den en halv meter över marken så måste vi börja lira så där och så, och så vidare. Han är jävligt insiktsfull. Men så har han varit i Sverige då och varit på den här golfbanan, men det är jävligt svårt att, alltså, man googlar på det och så där, hitta någon som har tagit sig an det här och om John Stark, alltså som de åren, svenska åren med John Stark. Ja. Det är kanske bara jag som skulle läsa det här, jag vet inte, men jag tycker att det verkar liksom en person, och just hur, alltså lärare i golf, hur de har påverkat så många människor.
Mm.
Jag tycker att det är lite märkligt att man inte på golfklubbarna och sådär, så kan man ungefär, så kan man möjligen hitta så här historik där om man har tur. Jag vet att jag har tjatat om det här tidigare, att det är så otroligt lite skrivet om liksom, någon klubb som började på 30-talet och sen så 1947 så blev vi 18 hål bla 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 så där. Och sen så alltså, är det inte mer liksom, på något sätt. Det är jävligt konstigt, tycker jag.
Ja, det är konstigt, men det beror ju på naturligtvis på att det, antingen så skulle det finnas några forskare som säger att det här är otroligt spännande och börja gräva i det och skriva ner innan de här centralfigurerna som kommer ihåg allting dör av.
Just det.
Annars så hänger det ju på själva liksom, initiativet från klubben att vi vill bevara vår historia och skriva ner det här på något sätt. Vi hade ju något sånt initiativ nu när vi fyllde 60 på Ågesta så där. Men alltså, det blev ingenting. Det var snack om att vi skulle leja någon journalist som då pratade med de personerna. Det är speciellt en person som är rädd, jag vet inte riktigt om han lever längre. Som kan berätta om alltihopa och som försöker liksom på något sätt redigera och skriva ner det på ett bra sätt. Vi gjorde det en gång, han och den här äldre personen, vi gjorde det inför, vi skulle ge ut vår barnguide där. Det är ju ofta ett, liksom ett uppslag mitt på med historiken. Och då gjorde vi en kort, men det var en kort version av det hela. Man skulle vilja ha mer kött på benen. Och i det här, det är ju spännande som du säger, det, den som verkligen har påverkat folket runt omkring, det är ju den här gamla pron som vi hade.
Ja, exakt. Ja.
Precis, det här Reg Tomlinson som kommer från, han hade varit i Norge och så kom han till Sverige.
Och ja, varför åkte han till Norge från till börja med och sådär? Och vem, gifte han sig, bla bla bla. Liksom,
ja, och, sådär, va? Och påverkade så himla mycket folk, för det var ju naturligtvis
exakt.
De människorna som visste ju nästan noll om golf, och Reg Tomlinson fick liksom tålmodigt förklara för dem att det här kallas för greppet och det är där man håller och det där klubbhuvudet, den ska du inte hålla i och sådana grejer. Ja,
det där är linne och det har man inte när man är ute och spelar på en golfbana, varför inte det? Man har bara inte det. Okej, okay, då går vi vidare.
Ja. Sandaler, Johan, det har du inte på dig.
Nej, precis.
Ja. Nej, men så att, och det där, ja, och hur han naturligtvis, alltså så mycket impact eller vad man ska kalla det för,
ja,
påverkan som den personen hade på klubben i början naturligtvis. Ingen visste någonting. Alla vände sig till Reg Tomlinson och frågade, eller liksom fick det liksom hur vi har skrivit på näsan, så här gör det, så här. Och juniorer som han fostrade och så här. Det är exakt. Fantastiskt.
Ja. Ja, exakt. Men det är det jag menar. Alltså det är väldigt centrala personer inom en golfklubb. Och sen så det är lite som en företagshistoria rent historiskt, alltså, eller rent generellt ska jag säga, att det är jävligt noga med vissa saker inom museer och sådär, men företag och verksamheter och sådär, det är lite mer styrmodligt behandlat, och verksamheter som sånt här är ju så otroligt, påverkar folk otroligt mycket, företag också naturligtvis, folk ägnar hela sitt liv och liksom 8 timmar om dagen och går till någon ställe liksom sådär, det är klart att det borde sådär. Eller så ska man liksom bara säga sådär, historia, så nu tittar vi framåt liksom.
Det blir, jag tror att ett samhälle som är historiskt löst blir väldigt farligt alltså, för man, det finns massa grejer som man kan gå tillbaka och säga, oh, det här känner vi igen, alltså, oh, det här är väldigt viktigt att komma ihåg att man, i det här läget gör man så här och så här, så att, nej, det är historia viktigt. Dessutom är det ju sen kanske med stigande ålder då, men det blir ju jävligt kul alltså. Det
tycker Nej, men därför rekommenderar jag alla att gå in på den här Gunnar Müller på golfhistoriska sätt. De har massa andra intervjuer där också med folk och sådär. De gör det väldigt, väldigt bra och fascinerande hur målinriktad. Alltså, det är också någonting som jag tyckte var lite kul med. Det är ju vårt första proffs och han liksom verkligen målinriktad kille och han ville till USA och så skulle plugga där och så, och så få ett scholarship och bla 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 allting sånt där. Han hade inte pengar men liksom så. Men så gick inte det. Det gick åt helvete för att det var någon dum regel kring alltså, att han gick pluggade på Lund eller läste på Lund och då var han på universitet och då var det något att om du har varit på ett universitet så ska du vara där. Annars får du vänta ett år eller vad det var, ett halvår och sådär. Och det gällde även för svenska universitet, vilket var jättekorkat. Men ja. Och så han kom till, och då blev han helt knäckt över att det är sådär. Och jag såg det i ögonen, det störde honom fortfarande liksom. För att han hade satt ett mål och när han satt ett mål då når han det målet liksom, och han ger allt för att nå det målet sådär. Och sen så gick inte det och då blev han knäckt och då var verkligen sådär, jaha, vad fan ska jag göra då sådär. Och då visste han inte och då typ inte gick upp på målen, men det kändes som så. Sen hittade jag ett nytt mål. Och när han hittade det målet då, laddade om sådär, och sen så liksom kämpade han mot det målet och att bli proffs då och sådär. Och så spelade han ju första som spelade 72 år på The Open. Sådär. Intressant som fan, verkligen.
Riktigt.
Du, har du någon golf, vi sa att vi skulle ha ett golf simtips eller något sånt där.
Ja, swingtips har vi väl inte riktigt sagt, men tekniskt kanske tips. Så att, och det är lustigt nog, så jag kommer gärna att tänka på det här med puttning då, för vi snackade puttning förra gången också. Och det är väl lite mer så här att om man tänker så att om man, hur man inriktar sin puttning kan man säga så att jag tänkte så att man kan inrikta sin puttning till exempel efter sin hemmabana och anpassa sin puttning efter hur det funkar på sina hemmagriner. Men jag tycker att det är roligare att anpassa sig till efter när man kommer till en riktigt bra bana med riktigt bra griner. Ja, det kanske det är ens hemma.
Ja, exakt. Ja.
Det kanske rullar så skott. Och då är det så att vad heter han? Torbjörn Olsen såg jag på. Jag såg honom på första green på någonstans där nere i Dubai. Han slår in ett bra inspel på green 4-5 meter ifrån. Och sen så slår han sin birdie putt. Det var väl lite nedför eller någonting. Med fantastiskt bra greener. Och den rullar och rullar och rullar. Och han har inte riktigt, du vet, så här. Den rullar förbi en och en halv två meter. Och han missar returen. Och då känner jag så här. Liksom, det där misstaget. Det där vill man inte göra för det, man tappar så otroligt mycket liksom. Ja, alltså, jag går dit och tänker birdie och har jag otur blir det par så blir det bogey istället. Det kostar så mycket mer eller så blir det en dubbel bogey istället för en bogey. Ja. Så att, och då är det så att hans spelpartner gjorde då det här att han rullade bollen liksom, lät den liksom bara söka sig mot hålet om du förstår det. Man håller upp lite mer och så låter man den rulla. Så man känner att den dör kring koppen liksom. Och då betyder det att den kanske går i men eller så lägger den så där och så knackar man i den sen då. Så får man inte det där jobbiga liksom, grejen att man, katastrofen så. Och då så jag tycker egentligen att man puttning går till så. Alltså jag skulle föreslå det för alla. Så att se till att alltid putta. Även om ni puttar på griner som är sega. Alltså 17, det är trögt. Man skulle kunna tänka slå den lite hårt. Man slår den från 90 cm så kan man knacka ordentligt. För den rullar inte mer än 40 cm förbi. Inte 2 meter då. Gör inte det utan liksom bana in det här beteendemönstret hela tiden. Slå bollen så att med putten så att den dör kring hålet hela tiden.
Ja.
Och det är en speciell känsla som, alltså det är ett sätt att förhålla sig till putten. Man gör allt.
Oh ja, det är två helt olika.
Det är rätt olika grejer faktiskt. Oh ja. Och jag tror inte man kan växla mellan de två. Grattis om ni kan, men jag skulle inte kunna utan puttning, alltså jag har ett sätt att putta, då puttar jag så oavsett var jag kommer. Och så skulle jag då för att utveckla det här. Visst, man kan ställa sig på en putting in och putta bara och så försöka hitta den här känslan. Men det finns ju sådana här, jag har ju sett några sådana fantastiska övningar som, ja, det förutsätter ju tyvärr då att man har en kompis. Det är inte alla som har kompisar. Nej, men om du har en kompis. Jag körde ju det här med min son när han var med i juniorverksamheten. Och då gör man två stycken och så tävlar man då. Så ja, puttar man och då gäller det att komma så nära hålet men inte i.
Ja.
Och vilket är lite avigt då, så här, du får inte putta i bollen. Men det, ja. Och sen så slår man först en och sen två. Och sen så länge den andra kommer närmare så fortsätter man.
Ja, just det.
Jag var ju helt rudis på det. Jag var ju liksom lite för hårdhänt på något sätt. Så jag knackade ju i bollracken hela tiden. Väldigt tydligt kände jag så här, fan. Saknas den lilla extra känslan som gör att bollen liksom, ja men jag vet att den kommer lägga sig en centimeter ifrån. Alltså jag vet, nej. Oj, vart lite fort. Så det är en fantastisk så där, övning tycker jag. För att göra det. Det är kul. För öva puttning kan ju också vara så där. Det kan ju vara svårt att hålla koncentrationen uppe. Och så där.
Jag har två kommentarer till det här. Har vi Pinnick, du vet?
Ja.
Som har tränat världens bästa puttare. Från Texas. Som vann Masters. Och som nu är van. Ben Crenshaw, ja precis. Han har en kommentar i sin Little Red Book. Och det är att bollen ska gå i hål som en mus, skrämd mus springer ner i sitt hål. Han tycker att den ska ha lite fart igenom över hålet sådär. Det är en sån här spaning som jag... Den har jag levt lite
så
efter.
Så puttar inte Ben Crenshaw kan
jag
säga.
Nej, jag vet. Ben Crenshaw puttar som du gör. Ja. Vill göra. Du vill göra, ska vi säga.
Jag vill göra.
Jag håller med. Håller helt med. Ja. Men jag har läst den kommentaren. Att såg det framför mig och tyckte det lät ganska bra. Mm. Men sen så hörde jag en grej på nätet häromdagen som jag tyckte var lite intressant. Och det var Tiger, hur han förberedde sig inför en golftävling.
Mm.
1000 bollar om dagen. Och då var det inte 1000 bollar som var 1000 drivar liksom sådär, utan eller liksom på rangen kunde det vara 250 bollar sådär, och sen så kunde det vara 250 chippar eller någonting sånt där. Och sen så var det 250 puttar och sen så var det 250 till någonting annat. Sådär. Men om du slår 1000 bollar om dagen, då arbetar du upp en känsla i händerna. Sådär. Och det har jag tänkt på lite grann sådär, att man någon gång skulle ägna mer än 4 minuter på putting green. Alltså verkligen stå där en dag, eller på så här. Men liksom, vad ska du göra idag? Jag tänkte stå på putting green liksom, och köra lite tävlingar, och sen så tänkte jag fortsätta stå. Alltså putta och putta och putta och putta och se om det händer någonting. Om man upplever någonting dag två, att det här känns mer naturligt idag än vad det kändes i förrgår. Alltså man bara jobbar och slår bolljäveln hela tiden. Liksom hela tiden.
Ja, sen tror jag i och för sig att man måste vara uppmärksam på, för att det som lite som det jag är ute efter är just att man både ser och känner när klubbhuvudet tar upp tyngden från bollen. För är man lite för hård i händerna, lite okänslig och överhuvudtaget slår bollen lite mer med tanke på linje, pang på, sådär, då känner man inte riktigt det där. Man ser inte att oj, huvudet reagerade på bollens tyngd, för den är inte så jävla tung egentligen. Så att, men man bara, det ser man ibland på de sådana här slow motion-upptagningar, ser man, aha, där sviktade klubbhuvudet tillbaka ordentligt när den här putten träffade bollen. Då är det en väldigt känslig person som håller i klubban. Liksom.
Ja, just det.
Mycket feeling i händerna. Precis som du säger, feeling i händerna. Du sätter sig i händerna någonstans. Liksom. Ja, det tycker jag är skitspännande. Kommer du ihåg den där? Det var inte så länge sedan. Tiger stod och chippade och pratade om chippning. Och sen så plötsligt så slår han en chip där han får den där liksom så här fantastiska träffen, och han bara hoppar omkring och bara, han jublar över den här känslan i händerna. Det ska man tänka på. Man kan inte hålla på att stå och skyffla bollar med någon liksom stel, okänslig känsla i händerna där. Det är ju en kontakt mellan klubbhuvud och boll och sådär, som måste vara bra liksom.
Det tänker jag på när man står och puttar. Alltså greppet, alltså att behålla att inte händerna glider alltså en halv millimeter. Det gör det. Alltså så här, om man inte skärper sig så att säga. Att greppet är konstant tryck genom träffen på en putt, och att inte hoppa till det minsta lilla och såna här saker. Att man verkligen tänker på det. Det är så jävla lätt att börja liksom fibbla med det.
Trycka till lite eller någonting, eller göra någonting.
Precis.
Och när nervositet så kommer någon grej, kommer den grejen där när man puttar, då ska man vara uppmärksam på den, för är man uppmärksam på den så försvinner den förmodligen liksom.
Absolut.
Vad håller jag på med liksom?
Tänker du bara på greppet, då håller du samma grepptryck och samma position, och liksom du håller inte på och glider sådär. Men är du, det är ju det som är så sjukt i golf, att det är så otroligt lätt att lägga sig till med en massa avarter hela tiden.
Absolut. Det är det verkligen.
Vad har jag tänkt på? Jo, nej, men jag tycker att det är lite intressant det där med det har ju funnits på vad ska jag säga, man köper en driver eller järnklubba eller någonting sånt där, så kan du ju hela tiden få sån digital återkoppling när du är liksom i butiken sådär, att ja, men du kan liksom slå den här klubban, så märker du vad du har för höjd och liksom bollträff och längd och du vet sådär, allting sånt där. Och när det gäller puttning så har det ju bara varit hur känns det liksom. Det är bara känsla, men man får liksom ingen så här, ja, det är känslan idag, men hur är jag imorgon? Alltså det finns ju inte siffror på det på samma sätt. Vad det gäller, det finns ju nya grejer och så här, och det kommer ju mycket mycket mer, alltså så där att man, de har försökt bevisa med tester liksom så här att med putta med den här typen av insert ger ännu mer känsla, så kommer du att komma 20% närmare, och 20% färre puttar, ja, då är du scratchspelare liksom sådär. Så att det kommer ju liksom vetenskap även dit då.
Ja.
Och det är rätt intressant att liksom man håller på och försöker liksom Sam's Putt Lab och allt vad det nu heter. Jag har aldrig provat det, men vad jag förstår så ska det vara liksom att du i alla fall får en när du slår bollen så släpper du utanför linjen och allting sånt där liksom. Även om det är en tusendels av en millimeter eller sånt där, så kan du läsa det och så vidare och så vidare. Och du kan se precis hur bollen beter sig när den lämnar bladet och allting sånt där.
Ja, just det. Det skulle vara intressant att se precis vad man kunde mäta. Men det kan man säkert göra med hur klubbhuvudet beter sig till exempel efter träffen. Det tror jag är...
Precis.
Ja, det är någon som snackar rätt mycket om att det ska inte komma upp för snabbt efter träffen. Utan det ska gå igenom lågt och såna här saker.
Precis,
ja.
Precis.
Ja. Mm. Ja. Ja, men det är... Och sen kan jag ju tycka att risken med alla de här siffrorna, som du säger, när man står och slår en klubba och sen så hela displayen är full av siffror. Så, men hur kändes det då? Man måste på något sätt, man får inte tappa det. Liksom. Hur kändes det? Nej, inte fan. Ja, men kolla här. I fyra där.
Det kändes för jävligt. Men kolla här. Kolla.
Ja. Ja, men det är faran med all den otrolig informationsmängd. Jag kommer ihåg att jag blev alltså överväldigad första gången jag stod så här.
Ja.
Så, det var en hel rad och de har alla namn, olika namn och smash factor och allt möjligt där. Ja. Ja. Hur fan ska jag fatta det här?
Och ja, men den trenden är här för att stanna. Oj, oj, oj. Alltså.
Oj, det måste
Det är väl att gå in i en butik och sen på något sätt lita på det de säger. Liksom, det här är riktigt, det här ska du ha. Så här. Det är ju ingen som tror på det längre. Utan ja, men jag vill slå i en maskin. Så där. Och det tror jag kommer komma även till allting annat helt enkelt. Så att man, liksom, man får svart på vitt och så får man liksom någon skit med sig hem och sådär saker. Ja. Tror jag. Jag tror det i alla fall.
Så man får telefonen full med siffror. Ja, just det. Man går in i en shoppen och så drar man av headcovert av driven och tittar på den så här. Den här tar jag, säger man. Så här, det är fullkomligt. och kolla hur den ser ut. Den här måste jag köpa.
Vad snygg den är.
Och snygg den är. Oh, jävlar. Och skaftet också, det är ju rött.
Sammor
mot svart här, fantastiskt. Måste ha. Master.
Nej, det kommer inte att funka. Alltså. Det tyckte jag var jättetråkigt förresten. Det var min favoritaffär här i Stockholm. Så här. De har lagt ner den här Golf International.
Ja, just det. Ja.
Det var så här liten självständig butik som bara efter, jag har varit där och handlat, min livskvalitet har ju sjunkit något faktiskt måste jag säga. Ja, men det måste, om jag handlar in i stan måste jag gå till någon sån här XXL och köpa skitbollar liksom. Det går ju inte. Så där. Jag tycker det är skittråkigt faktiskt. Där. Men där kan man liksom lite säga att de var lite old school också. Det var inte så mycket att man stod och provslog och såna här saker riktigt. Och ja, men ta med din gamla spon hit och så tar vi och testar med en ny spon. Ska du se att få 15 meter längre, det är värt liksom sådär. Mm. Så, men det var väldigt lite sånt där, utan det var väl lite old school sätt att sälja klubbor på och sådär kanske. Jag vet inte varför. Eller så var det här som jag tror det var de som sa liksom, att folk kommer in där och speciellt den yngre generationen och så liksom, ja men prova den här klubban och så jättebra. Tack så mycket. Hej då. Och sen så bara beställer de den på nätet liksom. Så där 10% billigare eller någonting.
Ja, precis.
Jag vet faktiskt inte hur liksom hur köpmönstret egentligen ser ut. Jag kan inte det riktigt. Nej, det är ju tråkigt. Jättetråkigt tycker jag.
Ja. Ja, men så har det absolut blivit att man hade ju klubbor. Man kunde köpa det av sin egen pro och man kunde köpa det, man hade shop på klubben och sådana grejer. Men det dog ju väldigt snabbt då när de kom de stora kedjorna. Och sen i och med att de kunde erbjuda det här med att man provslog också.
Ja.
Ja, det var, då var det ju naturligtvis kört liksom. Så att,
ja, men det är som man ska aldrig sätta sig provköra en bil. En ny bil, den är inte bättre. Det är bara det att den är annorlunda. Och är den annorlunda så känns den bättre.
Ja.
På något sätt sådär. Och det är väl likadant att man slår klubbor. Men det var som de där utprovningsgrejerna. När det kommer en massa tillverkare och sådär. Det tycker jag är suveränt. För då kan man liksom då gå med liksom, jag vill prova en järnfemma på fem olika tillverkare.
Mm.
Alltså, ja, men jag vill ha en snygg klubba liksom. Då vet de exakt vilken speltyp man är liksom.
Ja, just det.
Och sen järnfemma och sen så slår man några bollar och så får man slå ut dem. Det tycker jag är det märkligaste av alltihopa. Det här att de här rangerna som finns överallt, att det inte är där som golfbutikerna finns. Alltså i kombination med en range som man, istället för att man bara slår rätt in i en dator. Det är för mig jag litar inte riktigt på det på något sätt. Jag vet inte. Jag får inte känslan i det. Jag får inte ljudet heller. Men är man på en range och slår en järnklubba, då vet jag exakt vad det är för någonting.
Ja,
kanske jag bara.
Ja, det är lite, det väl, var väl så att vi hade ju den förmånen på den tiden liksom, och det har man, så har man vant sig vid det och så då, ja, man inte tänkt sig sifferbunden ändå, även om vi gillar siffrorna så är det väl så att man, ja, där flyger.
Jag vill ha både och. Jag vill ha, ja, vill ha både och. Jag vill ha allt.
Ja, extra.
Ja, men jag vill se den landa liksom. Bara sticker iväg och sen landar den som en fjäril på ömma fötter. Liksom,
ja, precis. Ja. Ja. Jag gör inte det, men okej.
Okay. Ja.
Ja.
Du, ska vi säga så? Vad händer framåt här? Är det någon golf att snacka om? Ja. De är i Sydafrika tror jag och härjar fortfarande på Europatouren i alla fall. Och sen ska Tiger spela på... komma tillbaka och spela på den här inbjudningen till Hero Challenge eller vad den heter på Bermuda. Ska bli lite kul att se hur det går. Han orkar lira. Han ser ju rätt pigg ut.
Ja, 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 jag har inte sett honom på sistone, men hur går det? Alltså, spelar han med Aussie Open nu i helgen nu? Eller?
Ja, det var ju. Ja. Så det var Aussie Open och Joburg Open då.
Ja, jag såg Joburg så lite. Ja.
Och nej, men det ja.
Var du lyckats följa Australian Open någonstans?
Via Play sa de den och ja, de hade två, men det är ju åt helvete med tiderna, alltså det är ju, du vet, det börjar ju ett på natten och så är det klart sex på morgonen och sånt där, så att man, det blir ju liksom, men jag kollar lite här bara för att se hur banan verkar och så där. Verkar inte alls speciellt häftig. Tyckte inte jag i alla fall. Jag tyckte inte var det. Men det var krävande. Och de hade... samtidigt var det jävligt läckert. Alltså när de hade missar och sen, liksom, hårda griner. Och framförallt bra onduleringar på upphöjda griner och sådär.
Var de på Royal Melbourne eller var de inte?
Kommer inte ihåg.
Okay.
Det är lite pinsamt. Men
jag råkade se den på någon, de spelade någon amatörtävling där som jag såg. Och då var det så himla, himla bra, för att då fattade man banan på ett helt nytt sätt. Vilket jag tycker är jättespännande. Men de malde de här. Och vi fick upp den någonstans på någon golfkanal. Och så fanns det ingen kommentator. Och så sitter vi och tittar på det här. Och så bara, jaha, nu fattar jag det där hålet. Och nu fattar jag det där hålet. Hål efter hål så var det så här. Ja, du vet. Och först så har nu chippar han dit och så går han åt andra hållet och tillbaka. Och sen, det tar lite stund innan man börjar förstå saker och ting.
Ja,
speciellt på den banan då. Eller den typen av banor, hårda linksbanor liksom.
Ja. Så att, Royal Queensland, kolla. Det var där de var. Royal Queensland i Brisbane.
Den kan
inte
jag. Nej, okay.
Nej, inte jag heller. Det var så att jag kände inte igen den alls. Jag tyckte... och så hade det väl regnat eller någonting. Jag vet inte. Det var... Men alltså jag brydde mig inte riktigt där. Men det var men däremot var det kul att se att det var så mycket livsspelare, att man blandade och det är inte att folk liksom hatar varandra på något sätt, utan de som bryr sig minst om det här är ju liksom golfspelarna.
Ja, precis. Ja. Mm. Ja, nej, men de har ju skakat. Har de inte rökt fredspipa? Jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Det är,
det är bara Mona han som tycker det.
Jag vet inte fan vad de håller på med. Det är ju, har de fått in de här pengarna i det här? Ska de göra ett samarbete? De går ut och säger någonting och sen så händer ingenting. Mm. Ja, förutom det här jävla... Det har du kanske koll på. De fick ju sån här Players Impact Program. Och sen så får liksom spelarna... hur mycket pengar som helst på USA-touren då. Det var ju $5 million. Alltså det var helt sjuka pengar. Ja. För att inte göra ett jävla några. Som Rory till exempel fick hur mycket pengar som helst.
Han vann ju det.
Han vann det där, ja precis. Ja. Och den jäveln har ju knappt ett liksom, Instagram-konto. Han har inte gjort något speciellt liksom, sådär. Nej, men han vann det sådär. Varför vann han det för? Liksom, bara för att han är... Det var ju en popularitetstävling. Och sen på såhär, 20:e plats, Patrick Cantlay. Han ska ju vara liksom, han ska få betala tillbaka pengar till golfen. Liksom 20% för att han är sånt jävla svin och själv liksom har liksom, alltså, det är så dumt. Jag fattar ingenting. Vad skulle det här vara bra för? Var de tvungna att ge dem så mycket pengar för att de ska stanna kvar på USA-touren? Är det så? Är det så? Ja, så är det kanske det, jag vet inte.
Det kanske är så, ja. Det är väl inte, alltså, men golf är ju, det är på väg kanske att bli en bedömningssport då, liksom.
Så, ja.
Du får ta ett gäng domare som sitter med skyltar så här, 9,1 liksom, eller någonting. Nej, men där, ja, det där är ju jävligt konstigt.
Det var ju... Sen har jag ingen aning om hur de liksom rankade liksom olika saker som gör att de, ja, men Tiger, han kom på andra plats och han fick sjukt mycket pengar. Och han har ju inte hållit en klubba på 2 år liksom, så här, vad fan. Eller jag har ramlat av en, spelade, ja, men han har inte spelat golf liksom. Så där. Och han har inte gjort någonting. Han har inte uttalat sig speciellt mycket eller någonting så där, utan, men släng åt honom alltså, ja, okej, okay. Vad är det här? Vad är de här pengarna? De skulle gå till juniorerna liksom, men vi skiter ju i dem. Tiger, han kan behöva några miljoner dollar till liksom.
Ja, frågan är, vad ska han lägga dem? Man kan ju inte ha, det måste vara slut på plats. Det är fullt på vinden och jag vet inte, källaren. Och,
ja, det är helt ofattbart. Och bara, nej, men det bara luktar illa tycker jag. Hela,
ja,
alltihopa. Det är så fånigt sådär. Ja, ja, det är som det. Men du, ska vi stänga shoppen för idag?
Ja, tycker jag. Absolut.
Ja, det var trevligt att prata lite i alla fall. Prata oss lite och sådär. Så nästa vecka tänkte jag prata lite om en resa jag gjorde i somras. Augusti, september.
Ja.
September var det. Till Åland och spela Ålands GK. Jag tänkte bara snacka lite om den sådär, för att jag tyckte den var så jävla bra.
Svingtipset nästa, eller teknik.
Ja, det är jag som har svingtips. Ja, du har, ja, det var ju intressant det där med puttning, alltså att man ska liksom låta den dö vid hålet lite grann så där.
Ja.
Mm. Exakt, och då är det egentligen att man spelar bra griner helt enkelt som de dör vid hålet. Alltså om det är långhåriga griner och så dör de vid hålet, då får man trycka på lite så att den kommer en halv meter förbi eller något sånt där, men
ja, men precis, jo, men det är det tänkande som jag tycker man ska tänka så, att man ska tänka på att inte, jag tänker inte för stunden, utan jag tänker att jag utvecklar min puttning för så att jag har en puttning som jag är nöjd med när jag vill att den ska vara bra liksom. Ja, då ska man då tänka att jag kommer hamna på de här rackarns snabba grinerna gånger, då ska liksom den reflexen komma där, just det. Ja.
Ja, en grej som jag har tänkt på när det gäller så att säga, 2 meters puttar och inåt egentligen med break i sig. Det är att det känns fruktansvärt nesligt att missa en putt under hål. Så att man med flit så missar man liksom 2 decimeter över hål, för det känns mycket bättre på något sätt. Alltså man ligger så här att, ja, egentligen så är det den där linjen, alltså den ska vara precis utanför hålkant där, då kommer den att gå mitt i hål. Men jag lägger 2-3 centimeter till på linjen så att den ligger utanför där, så kommer den liksom, för att jag kan inte lägga den på linjen på hål, för att om den går under hål så är det värsta som finns liksom så där. Men då har jag liksom kämpat med det där, att liksom våga att liksom slå den på den linjen så att man tar underhåll lite mer i spel än vad jag normalt sett gör.
Det är fantastiskt just det där, för att du kommer ta den då, amateur side, det är liksom där man är under hålet. Pro side låter ju jättebra. Pro side. Vad är det som är bra att missa putten på den sidan liksom? Det är ju fantastiskt.
Det är jättebra att göra det. Det är jättebra, har jag hört.
Det är jätteskickligt att missa den på till höger istället för till vänster.
Så att man missar med 1 centimeter på höger sida eller 3 dess på vänster sida om det breakar höger så här. 3 dess på vänster sida, det är mycket bättre.
Ja, det är mycket bättre.
Ja, för då hade den då hade den i alla fall chansen.
Gav den chansen ska
Ja, men det är också så här puckat liksom så här. Drog den 1 meter förbi eller så här. Ja, han gav den chansen. Ja, det är möjligt att han gjorde det, men det är en skitdålig putt liksom.
Ja.
Det är så dåligt så det finns inte. Ja, det kanske är. Men icke desto mindre så gav han bollen chansen. Ja. Du, vi hörs framåt. Tack för idag. Ha det bra.
Hej då.